Bra, då hälsar jag välkommen till det här seminariet med rubriken Upp till bevis, som handlar om att beslutsunderlag av god kvalitet är en förutsättning för välgrundade beslut inom politiken. Jag heter Peter Torsi och kommer vara moderator idag. Och jag är styrelsemedlem i ESO. Och bara kort, för den som inte har glömt eller inte vet, ESO är en kommitté som sorterar under Finansdepartementet, men som helt självständigt genomför studier, ordnar möten och så kring frågor med samhällsekonomisk betydelse. Jag vill bara kort säga någonting som hur arbetet med en rapport kan gå till. Så när man gör en ESO-rapport så finns det alltid en referensgrupp kopplat till den här rapporten. Och den här referensgruppen träffas ungefär tre gånger, tre möten per rapport. Så för personer som kan den här rapporten. Många diskussioner och så innan rapporten till slut blir på det här sättet. Jag har då varit ordförande i den referensgruppen för den här rapporten. Och det är alltid ordföranden i den här referensgruppen är en styrelsemedlem i ESO. Så det är lite så den här arbetet har gått till med den här rapporten. Temat för dagens seminarium, det är alltså vilka metoder som kan användas för att ge ett evidensbaserat underlag för politiken. Randomiserade experiment har ju länge framhållits som idealet för att göra det här. Men det finns också begränsningar med randomiserade experiment. Och då finns det alternativ som vi kallar naturliga experiment. Och frågor då, så här, hur bör studier vara utformade för att kunna ge tillräcklig evidens? Hur kan forskningsrön bättre nå fram till beslutsfattare? Och även vilka förutsättningar och hinder finns för evidensbaserad politik? Det här är de frågor som vi ska diskutera idag. Och till grund för den här diskussionen ligger då rapporten som är skriven av Patrik Hägglund och Per Johansson. Patrik Hägglund, docent, Riksrevisionen. Per Johansson, statistiska nu, professor i Uppsala. Lite nationalekonomiska, IFAU lite grann. Ja, precis. Bra, så vi måste reda ut allt sånt där, annars folk blir förbannade om att säga vad de gör. Sen har vi då två kommentatorer till rapporten. Och då har vi Irene Wennemo som generaldirektör på Medlingsinstitutet, och vi har Robert Östling som är professor vid Handels högskolan i Stockholm. Så här är lite kul, vi har liksom myndighetsperspektiv i egenskap av Irene, och sen har vi forskarnörderiet från Roberts sida. Sen kommer vi också ha en liten paneldiskussion, och där har vi ytterligare eminenta personer som Susanne Axelsson som är generaldirektör på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Och så har vi Sten Widmalm, statsvetenskapliga professor i Uppsala. Precis. Så här har vi också den här mixen mellan från myndigheten och forskningssidan. Så jag tror att det här kan bli väldigt intressant. Och jag tänker mig följande, eller vi tänker oss följande på ESO, att Patrik kommer presentera rapporten i cirka 27,5 minuter tror jag det var. Ja, precis. Och därefter så släpper vi fram kommentatorerna, det vill säga Irene och Robert. Och sen kommer vi låta författarna kanske kommentera om det behövs på kommentatorerna. Sen sätter vi igång med panelen, och då kommer så sett Sten och Susanna upp, och då kommer Per också vara med i panelen. Så tänker jag mig, och då borde vi kommentatorerna ha väl ungefär 10 minuter var, så att jag tror, hoppas vi ska hinna här inom tidsramen som vi har satt. Paneldiskussionen börjar ungefär vid 2 om en timme. Jag tror att det där, that's it. Så att jag släpper fram Patrik nu, presenterar rapporten. Välkommen!
Så. Nej. Så. Mer så där. Ja, den här, ja. Precis. Men ska vi göra sådär då?
De här fungerar inte.
Nej, nu gjorde inte det. Så, vi får göra... Så, då börjar jag. Nu vill jag börja med att tacka ESO för möjligheten att skriva den här rapporten. Jag tänkte då ge en kortfattad version av den här rapporten och så får Per då göra entré om en liten stund då i diskussionsdelen. Rapporten handlar som sagt på ett övergripande plan om underlag för politiskt beslutsfattande och hur man kan se på begrepp som evidens och vad som skiljer ett bättre underlag från ett sämre underlag i frågor då som har med orsak- och verkanssamband att göra, alltså kausala samband. Det kan handla om huruvida mindre skolklasser leder till bättre skolresultat eller om hårdare straff leder till lägre brottslighet, alltså den typen av kontrafaktiska frågeställningar då som handlar om att jämföra olika alternativ. Och i den här kategorin då av frågeställningar som Peter var inne på så har ju då det randomiserade experimentet länge varit betraktat som gold standard, alltså det bästa, mest tillförlitliga sättet att gå tillväga då för att få svar. Så att rapporten handlar till stor del just om det randomiserade experimentet och fördelar, nackdelar, erfarenheter som har vunnits genom åren, inte minst på svenska förhållanden. Men vi diskuterar också alternativa vägar att mäta effekter. Naturliga experiment, kvasexperiment har ju då via en stark metodologisk utveckling och en större tillgång på data då, vuxit fram som en stark utmanare. Så att det är ungefär halva rapporten. Och den andra hälften då ägnar vi åt att diskutera aspekter av förutsättningar och hinder för en evidensbaserad politik. Vi tittar på förekomsten av experiment i den vetenskapliga litteraturen och också på de metodologiska kunskapskraven inom discipliner då, som är vanliga inom det politiska beslutsfattandet. När det gäller hinder då, så har vi valt att fokusera på olika maktordningsteorier då, som har vuxit fram och vunnit mark inom både akademi och inom politik. Och vi diskuterar också forskarens roll och forskningens roll i att belysa viktiga samhällsproblem, även om det inte alla gånger då är så opportunt och medialt bekvämt. Men om vi börjar med det randomiserade experimentet då, så tänker vi oss i typfallet att vi vill mäta då en behandlingseffekt. Det vill säga att vi vill helt enkelt studera, vill jämföra utfallet för en individ som får respektive inte får en viss behandling. Och då kan man då bara observera en av de här utfallen i verkligheten. Så att man kan då alltså inte mäta en behandlingseffekt för en enskild individ. Däremot så kan man ju då, om man har en kontrollgrupp, använda den för att mäta en genomsnittseffekt. Men det bygger då på att den här kontrollgruppen i allt väsentligt är identisk med behandlingsgruppen. Och det tillser man ju då bäst genom att låta slumpen avgöra vem som får och inte får behandling. Så att korrekt utfört så har experimentet då alltid hög intern validitet i det att man kan vara säker på att man mäter det man avser mäta, där man då jämför utfall för behandlade och icke-behandlade. Och är då den här experimentpopulationen då dragen eller så här representativ för hela den population som man vill uttala sig om, så har man också hög extern validitet. Ett problem då med experiment på människor är ju då att människor har ett medvetande, och bara själva vetskapen om att man deltar i ett experiment kan påverka beteendet. Och det här kallas då för Hawthorne-effekter eller placeboeffekter. Och de ställer då till det i tolkningen av resultaten. Är det behandlingen i sig eller är det vetskapen om att man är observerad som genererar de här resultaten? Och helst av allt så skulle man ju då vilja ha blindat experimentet både för deltagare och för de som genomför det. Men det är då inte alltid möjligt. I medicinska experiment så är det ju krav på informerat samtycke. Så det här är då framförallt ett problem inom de medicinska experimenten som vi använder som någon form av benchmark i den här rapporten. Ett annat ganska vanligt problem med randomiserade experiment är att de blir småskaliga, alltså inte innehåller så väldigt många observationer om man då jämför med en observationsstudie. Och det ställer också till det i tolkningen av resultaten, eftersom det kan innebära att man, trots att man har så att säga randomiserat tilldelningen av behandling, det kan finnas fortfarande då ganska stora skillnader kvar i genomsnitt mellan behandlade och icke-behandlade. Och det blir då ett problem så att säga för den interna validiteten. När det sen då gäller sociala experiment, policy-experiment, så tänker vi oss att vi är intresserade av att mäta effekten av en arbetsmarknadspolitisk insats för arbetslösa eller en rehabinsats för sjukskrivna. Och där finns det inte alltid krav då på informerat samtycke, så att den här typen av blindningsproblem behöver inte vara närvarande i den typen av experiment. Däremot så kan det tillkomma andra typer av beteendeeffekter då. Exempelvis kan ju den här arbetslöse som ska ingå i experimentet hinna lämna arbetslöshet innan insatsen börjar, eller lämna tidigt insatsen innan den är klar. Och det här kan då skapa problem i tolkningen av resultaten. Vilken del i behandlingen är det som genererar en viss effekt? Och det är också en slutsats som vi drar i rapporten. Vi tittar då igenom de experiment som har genomförts i Sverige sedan 70-talet inom arbetslöshetsforskningen och inom socialförsäkringen. Vi konstaterar då att de här experimenten har varit av hög kvalitet och varit framgångsrika i att mäta så att säga den totala effekten av behandling. Den som även då inbegriper erbjudandet om att delta i insatsen. Men de har varit mindre framgångsrika i att mäta effekterna av själva insatsen man var intresserad av. Och en anledning, det blir svårt att, så att säga, generalisera och lära av resultaten. Och en anledning till det är ju att resultaten också kan vara kontextberoende. En effekt av en rehabinsats i Sverige behöver ju exempelvis inte vara densamma som effekten av samma insats skulle bli i USA då, för sjukskrivna där, just eftersom våra socialförsäkringssystem skiljer sig så mycket åt. Och den här typen av kontextberoende kan naturligtvis också finnas inom medicinsk forskning, men sannolikt ett större problem då inom policyforskningen. Avslutningsvis då, så kan det vara svårt att utifrån policyexperiment värdera de samhällsekonomiska effekterna av insatsen i så att säga full implementering. En positiv effekt i ett experiment kan ju uppstå som ett resultat av att deltagarna får fördelar på bekostnad av icke-deltagarna. Och det kanske är en effekt då som inte uppstår vid full implementering. Så att våran slutsats i rapporten är då att vi tycker att det finns en viss övertro på det randomiserade experimentet. Det krävs mer än en randomisering för att besvara den relevanta frågan. Och när det gäller just policy-experiment så tycker vi att de egentligen bara kan motiveras om de kan leda till en fördjupad och ökad förståelse kring varför en effekt uppstår. Det är ju först då de så att säga kan leda till insikter om framtida insatser och eventuellt då i andra kontexter. Etik är ju då ytterligare ett argument som kan användas mot det randomiserade experimentet. Även om det så att säga kan verka utvärderingsmässigt lockande att låta slumpen avgöra vem som får och inte får sjukpenning exempelvis, så för att mäta effekten då av att beviljas eller nekas, så är det ju inte etiskt försvarbart. Däremot är det inget som hindrar att man försöker använda sig av den variation som uppstår på naturlig väg och oundvikligen i sjukskrivningsprocessen. Exempelvis på grund av att man som handläggare på Försäkringskassan som fattar beslutet har ett visst bedömningsutrymme. Och då kan man så att säga använda sig av det tillsammans med observationsdata för att mäta effekten av att beviljas eller nekas ersättning. Och precis den här studien har faktiskt genomförts också på svenska förhållanden. Men då är vi inne då på alternativet till det randomiserade experimentet. Och i slutet på 70-talet och början på 80-talet så skedde en utveckling då inom nationalekonomi där man började mäta kausala samband med så kallade naturliga experiment. Och i dem så utnyttjar man då naturligt uppkommen variation. Exempelvis nederbörd, vind, det kan vara tvillingfödslar, men det kan också vara förändringar i politik och institutionalia som man då kan använda sig av för att skapa jämförbarhet mellan två grupper, en som får behandling och en som inte får det. Under ungefär samma period då så utvecklade också statistikern Donald Rubin metoder för att med hjälp av observationsdata återskapa randomiserade experiment ex post, alltså i efterhand. Och tillsammans så brukar de här olika ansatserna då beskrivas som quasi-experimentella i litteraturen. Och jag ska inte gå in i detalj på dem. Jag konstaterar istället att det finns en knapp handfull varianter, strategier, designs då att gå tillväga för att mäta kausala samband. Och vi exemplifierar dem i rapporten bland annat för att illustrera hur man kan mäta effekterna av att sluta röka, effekterna av mindre skolklasser på skolresultat, effekterna av barnafödande på inkomstskillnader och effekterna av rehabinsatser för sjukskrivna eller grupper då som är i risk att bli sjukskrivna. Fördelarna då med quasi-experimentet är ju då att den här typen av beteendeeffekter som kommer av att man inte kan blinda experimentet försvinner, och det är en stor fördel. Och det är också billigare att använda sig av observationsdata istället för att samla in nya då experimentdata. Och det är då också lättare att komma upp i volym, fler observationer i analysen. Så att både den interna och externa validiteten kan vara högre i ett quasi-experiment då, jämfört med ett randomiserat experiment. Nackdelarna är ju då att det ställer högre krav på metodologisk kompetens bland de som genomför analysen. Det kan ha en begränsande inverkan. Och det är också så att olika villkor och antaganden måste då vara uppfyllda för att man ska kunna tolka resultaten i de här ansatserna i kausala termer. Och det leder då i sin tur till att det blir svårare att besvara alla frågeställningar som man vill ha besvarade. Och en kritiker kanske skulle säga att ansatsen i sig då blir styrande för vad som analyseras. Men vi landar ändå i slutsatsen då att quasi-experiment många gånger är ett bättre alternativ för att utvärdera effekter än vad ett randomiserat experiment är. Och när det gäller skillnader då mellan det som särskiljer ett bättre från ett sämre underlag, så tycker vi att om man har som ambition att mäta kausala samband så krävs det en design som tydliggör skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Och definitionen av evidens tycker vi då kan vara att man ska ha flera studier med en kausal design där resultaten går i någorlunda samma riktning. Så att det är så att säga då den ena delen av rapporten. Den andra ägnar vi som sagt åt aspekter av förutsättningar och hinder för en evidensbaserad politik. Och när det gäller förutsättningar så tittar vi bland annat på förekomsten av randomiserade experiment och quasi-experiment i den vetenskapliga litteraturen. Det kan ge en form av indikation på hur evidensbaserad politiken har förutsättningar att bli. Och vi tittar både på situationen då och utvecklingen inom medicin och inom ekonomi. Men jag håller mig till ekonomi här då. Och sammanfattningsvis så landar vi då att bilden är tudelad. Det positiva är då att både antalet randomiserade experiment och quasi-experiment har ökat väldigt kraftigt över tid, om man ser över en 30-årsperiod. Och bryter man ner det här på olika grenar då, inom nationalekonomi, så ser man att ökningen har varit störst inom utvecklingsekonomi och inom miljö- och resursekonomi. Och det här är positivt, för det betyder att det då finns fler högkvalitativa studier att tillgå som beslutsfattare. Och det antyder också då att metodkompetensen i forskarsamhället har ökat under perioden, vilket också i sig då kan ha en positiv inverkan. Å andra sidan då så konstaterar vi att de här studierna inte bara är lågt citerade, de utgör också en väldigt liten andel av alla studier som har publicerats under samma period. Bara ungefär 0,5% respektive, alltså 0,5% randomiserade experiment, 0,5% quasi-experiment. Och det gör att det är då svårt att skilja ut bra studier av högt policyvärde från mindre bra studier. Och det innebär också då att det ställer krav på metodkompetens på mottagarsidan för att kunna göra den här urskiljningen. Så att det är så att säga ytterligare då en förutsättning för en evidensbaserad politik att det finns metodkompetens på mottagarsidan. Och det är då en sak som vi tittar lite närmare på i rapporten. Det vi gör är att vi då tittar på i vad mån ämnet statistik, kausala strategier och evidens förekommer då i olika utbildningar som är vanligt förekommande i det politiska beslutsfattandet. Alltså nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi, företagsekonomi. Och vi konstaterar då när det gäller grundnivå, alltså upp till kandidatexamen, att man läser ungefär en halv termin obligatoriska kurser då i statistik. Och då får studenterna då lära sig lite grann om sannolikhetslära, inferens, datainsamling, urvalsmetoder, punktskattningar, konfidensintervall och regressionsanalys bland annat. Vår bedömning då efter att ha tittat på kursplanerna på de fem största universiteten är att det är svårt att tro att studenterna bara genom att läsa grundnivå då skulle få några djupare insikter när det gäller just frågor om korrelation, kausalitet, evidens. När vi tittar på de längre utbildningarna, alltså mastersexamen och forskarutbildningen, så reserverar vi oss först och främst för att vi bara tittar på ett lärosäte där, Uppsala universitet. Men där konstaterar vi då att det finns stora skillnader när det gäller den kvantitativa metoden, alltså kraven mellan olika utbildningar. Nationalekonomi sticker ut som ett ämne då där studenterna redan på mastersnivå får bekanta sig då exempelvis med quasi-experimentella ansatser, både teoretiskt och praktiskt. Och sen på forskarutbildningen så ingår ju då ytterligare fördjupning på de obligatoriska kurserna. Även statsvetare får i viss mån bekanta sig med de här quasi-experimentella ansatserna, men på en ytterligare nivå. Det finns möjligheter att fördjupa sig, men då får man välja det själv då, i de valbara kurserna eller i valet av avhandlingsämne. Men i övrigt då så är det skralt, och vi tycker då att här finns det ett betydande, en betydande förbättringspotential. Och det gäller för övrigt också inom medicin, även om vi där då inte tittar på inom alla grenar av medicin. Så det var lite grann om förutsättningar. Sen diskuterar vi hinder, aspekter av hinder för en evidensbaserad politik. Och där har vi valt att fokusera då på två fenomen som har sin hemvist, kan man säga, inom akademin, men som har fått stort genomslag då i samhällsdebatt och i politik. Och här måste jag bli lite mer utförlig för att det ska bli begripligt. Det första exemplet har vi då satt rubriken kritik av positivismen på. Där positivism alltså är en strävan efter att utgå från empiriska fakta vid analys. Och vi konstaterar då att det under de senaste decennierna har vuxit fram ett allt större intresse för olika maktordningsteorier som ett sätt att förstå samhället. Och de här teorierna har då sin utgångspunkt så att säga, grund i någonting som heter kritisk teori. Och förespråkarna för kritisk teori anser då att vetenskaplig metod är en ideologi i sig då som främjar passivitet och en rådande maktordning. Den primära kritiken mot den vetenskapliga metoden är att människor ju har en egen verklighet, alltså en subjektiv verklighet, och att det därför inte är meningsfullt att söka efter en gemensam objektiv verklighet eller sanning. Och det är också då inom kritisk teori ett stort fokus på språkets betydelse. Alltså det språket som skapar en verklighet, språket används inte för att beskriva en verklighet, för det är inte möjligt. Den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten för det randomiserade experimentet är att ingenting kan bevisas. Däremot så kan då förklaringar förkastas till förmån för mer troliga förklaringar. Och det här kallas då för hypotetisk deduktiv metod av Karl Popper, eller kritisk rationalism. Och i den världen så har ju då forskarens viktigaste uppgift är att vara kritisk till sin teori, att pröva den och försöka få den då förkastad när man konfronterar den med data. Så att det här är då två helt oförenliga ståndpunkter. Om man förkastar den vetenskapliga metoden så kan man ju heller då inte förkasta några hypoteser. Och som sagt, de senaste decennierna har det vuxit fram då olika nya applicerade varianter av postmoderna teorier med utgångspunkt då i bland annat ras och sexualitet. Men även inom genusforskningen så syns den här idén om samhället uppbyggt på en maktordning, men då med utgångspunkt i könet. Och faktum är att om man tittar på de skrivelser som ligger till grund för den svenska jämställdhetspolitiken, så har den tydligt hämtat inspiration från de här teorierna då om samhället uppbyggt som ett genussystem eller könsmaktssystem, som då väldigt kortfattat säger att män och kvinnor hålls isär av strukturer och processer som leder till att kvinnor har en sämre position i samhället jämfört med män. Och de här strukturerna måste då förändras för att jämställdhet ska kunna uppnås. Tittar man på målen för svensk jämställdhetspolitik så fastställdes de då i huvudsak redan 1994. Och genomgående är där att man definierar jämställdhet som likhet mellan könen när det gäller villkor, förutsättningar och möjligheter. Exempelvis då när det gäller att ha god hälsa som är ett av målen. Lika genomgående är dock att man i praktiken, när man i praktiken menar är likhet i utfall, alltså jämn könsrepresentation, exempelvis när det gäller positioner och inom olika yrken och så vidare. Så att givet då att man observerar olikhet i utfall så tolkar man det i termer av att det måste finnas brister då när det gäller likheten i villkor, förutsättningar och möjligheter. Det kan inte bero på någonting annat. Och det här sättet att resonera har också då blivit vägledande i de mål som har formulerats sedan 2015 av regeringen när det gäller könsbaserad representation. Och det har då gällt andel kvinnor i bolagsstyrelser, poster inom statsförvaltning, lika många kvinnor som män, nu ska vi säga lika många kvinnliga som manliga professorer 2030, jämnare fördelning av forskningsanslag och så vidare. Och genomgående här är då att man inte så att säga hänvisar till någon forskning eller analys för att motivera dagens situation skulle då bero på brister när det gäller likhet i villkor, förutsättningar och möjligheter. Vi gör ingen total genomlysning av forskningsläget på alla de här områdena. Man kan ändå konstatera att det finns en rad studier inom flera discipliner som avvisar den här tolkningen av de könsskillnader som man kan observera. Exempelvis om man tittar på situationen inom universiteten så verkar ju situationen snarare då vara den omvända, att det är män som förfördelas, åtminstone på svenska förhållanden. Så att våran slutsats är att en jämställdhetspolitik som utgår från ett genusteoretiskt maktordningsperspektiv inte har stöd i evidensbaserad forskning. Och det betyder då inte att inte normer och könsroller kan ha betydelse för observerade könsskillnader, bara det att det är ett för snävt perspektiv. Och genom då att avvisa eller bortse från kunskap och forskning som då inte passar in i den här förutbestämda världsbilden, så riskerar man också att få en politik som motverkar sitt syfte. Alltså att man fattar beslut som snarare leder då till en försämring när det gäller likhet, villkor och förutsättningar. Så det var det första exemplet då på hinder, alltså maktordningsteorier som tolkas som empiriska sanningar. Det andra exemplet har vi satt rubriken forskarens roll på. Och där börjar vi med att konstatera då att den vetenskapliga metoden minskar utrymmet för forskares egna värderingar då att få genomslag i resultaten. Däremot så kan vi få genomslag i vilka frågor som ställs, hur resultaten tolkas och vilka slutsatser som lyfts fram. Och därför är det då viktigt med en viss värderings- och åsiktsmångfald i forskarsamhället så att inte viktiga perspektiv går förlorade. I en debattartikel då som kom för drygt ett år sedan så ställer sig statsvetarna Peter Esaiasson och Bo Rothstein frågan hur det kommer sig att inga forskare verkar ha intresserat sig för den klanbaserade brottsligheten. Man tycker då att det här får ju ses som ett nederlag för regeringens ambition om att forskning ska kunna belysa och korrigera för allvarliga samhällsproblem. Och man spekulerar också kring om det här möjligen kan bero på frågans laddning och att man som forskare kanske har uppmuntrats att hålla sig borta från det här området. Och det här är någonting som man också kan se i samhällsdebatten i stort, att det har varit svårt att, och är svårt att diskutera kulturens eventuella betydelse för utlandsföddas överrepresentation i brott. Istället har ju då diskussionen många gånger fastnat i socioekonomiska faktorer som nästan då har lyfts fram som ett mantra. Och i rapporten då så diskuterar vi en uppsats som då ibland har hänvisats till just för att motivera socioekonomiska faktorers betydelse för brottsbenägenhet. Och det ska vara noga med att lyfta fram att vi diskuterar inte den uppsatsen för att den sticker ut på något anmärkningsvärt negativt sätt, utan den är ambitiös på många sätt, men just för att slutsatserna då har fått ett sånt genomslag i debatt och i politik. Och författarna då till den här rapporten vill då förklara utlandsföddas överrepresentation i brott med socioekonomiska faktorer, alltså resurser under uppväxten, uppväxtförhållanden. Exempelvis då föräldrarnas inkomster, utbildningsnivå, antal syskon, uppväxtområde och så vidare. Och just ordet förklara är centralt här, att för det antyder ju just en ambition om att man har en kausal ambition med uppsatsen. Man vill förstå hur uppväxtförhållanden påverkar benägenheten för brott. Så att det man gör då är då att man skattar en ekvation som den som ni ser där, och det man i praktiken gör är då att man jämför den här överrepresentationen i brott med och utan kontroll för de här bakomliggande faktorerna kopplade till resurser under uppväxten. Och man konstaterar då att det mesta av den här överrepresentationen försvinner, och då tolkar man det som att den här överrepresentationen i brott beror på skillnader då i uppväxtförhållanden och resurser i uppväxt. Problemet här är ju då, som jag var inne på tidigare, att det finns inte en design för att uttala sig kausalt. Man har inte på ett trovärdigt sätt isolerat betydelsen av socioekonomiska faktorer på benägenheten att begå brott. För det hade ju behövts någon form av variation, någon form av exogen variation. Och det har man då inte, utan man försöker då istället att kontrollera för skillnader då i bakomliggande faktorer. Och det är som sagt en helt annan analys, och som då inte medger kausala utsagor. Man försöker också i en separat analys i den här uppsatsen att analysera just kulturens betydelse på överrepresentationen i brott. Men inte heller här har man en design. Men trots det så avfärdar man kultur som betydelsefull när det gäller benägenheten att begå brott. Författarna verkar då medvetna om bristerna med den ansats man har valt, alltså begränsningarna. Men istället för att tona ner resultaten så väljer man då att dra långtgående policyslutsatser i uttalanden och i debattartiklar. Och det kan man ha åsikter om. Men poängen här är ändå att, och man kan naturligtvis bara spekulera, men hade det funnits en större öppenhet att diskutera kulturens betydelse för, och även andra faktorers betydelse för, benägenheten att begå brott, så hade nog inte slutsatserna i den här uppsatsen fått stå så oemotsagda som de så länge har fått göra. Så att det är det andra exemplet då vi tar på hinder för en evidensbaserad politik, alltså en till synes brist på mångfald i perspektiv i forskarsamhället. Och då är jag framme vid rekommendationerna, och då ska jag vara kortfattad. För det första så tycker vi då att det finns en idé att se över och stärka den metodologiska undervisningen, i synnerhet då inom utbildningar och discipliner som är vanligt förekommande inom politiken. Och vi tycker att man redan på grundnivå borde kunna komma in på frågor då kring tänkande, kring kausalitet och korrelation och experiment kontra faktiskt skeende. Det tror vi skulle gynna då det kritiska tänkandet överlag kring frågor som har med orsak och verkan att göra. Den andra rekommendationen är väl egentligen mer en uppmaning, och det är att ifrågasätta forskare och forskning. Som jag precis var inne på då, så finns det en risk att viktiga perspektiv går förlorade i forskningen med en alltför stor likriktning i åsikter och värderingar i forskarsamhället. Och därför är det viktigt då att ifrågasätta akademisk auktoritet. Och en idé kan också vara då att man som beslutsfattare, om man vill ha så att säga information om kunskapsläget på ett visst område, att man anlitar expertis utanför det omedelbara området om man då tror sig kunna få en mer oberoende bedömning. Det tredje då, analysmyndigheter med tydliga uppdrag behövs, och de här uppdragen ska ju då gå ut på att analysera effekterna av politiken och kostnadseffektiviteten i olika satsningar. Analysmyndigheterna har ju fördelen då att de kan kombinera sak- och metodkompetens. Och vi tror också att det kan finnas samordningsvinster att ha så att säga större sådana analysmyndigheter där man så att säga inrymmer sakexpertis inom flera områden som då kan arbeta med metodkompetens. En utmaning kan ju då möjligen bli att hitta rätt metodkompetens på de här olika myndigheterna. Men då kan man ju då som IFAU i Uppsala försöka förlägga den typen av verksamhet och analysverksamheter till bredare forskningsmiljöer. Så det var den sista rekommendationen. Så nu ska jag vara tyst.
Du är längre än vad jag är. Tack Patrik. Jätteutomordentliga genomgången av rapporten. Jag tycker vi går direkt då i programmet till de kommentatorer vi har. Och vi har, det är ju ren Wennemo från Medlingsinstitutet och Robert Östling som ska kommentera. Får jag ta det i alfabetisk ordning? Så vi börjar med Irene. Ja, perfekt. Tack, välkommen.
Tack så jättemycket. Jag är så ovan att vara först som när man heter Wennemo. Så jag sa, nej det är fel, jag måste vara nummer två. Så att det är första gången jag får börja med när man går på efternamnet. Men jätteroligt att få kommentera den här rapporten. Och jag måste bara säga att jag... Dels var den så där att den var väldigt rolig och lätt tillgänglig tycker jag att läsa. Och det är också så att jag verkligen säger, jag kände så här, gud, den här måste alla myndighetsutredare och folk i regeringskansliet och så här läsa. Man får en väldigt så här bra bild av vad som har hänt på det här området. Jag gjorde min forskningsutbildning på tidigt 90-tal och jag menar, det var inte så här, vi fick ju lära oss som experiment och så här, det var inte så. Men hela den här liksom utvecklingen, speciellt vad gäller liksom quasi-experiment av olika slag, den var ju inte här faktiskt då. Utan det är någonting som har kommit och liksom, jag har ändå haft liksom möjligheten att följa det här ganska nära. Och det har ändå varit en fantastisk utveckling tycker jag i Sverige där vi faktiskt ligger långt framme. Vi har gjort väldigt så här roliga, nu är väl det mitt nördiga sinnedrag, väldigt intressanta studier. Och verkligen använt vår liksom, stora tillgång till data som vi har i Sverige och sådär. Och väldigt innovativt. Jag menar, som den här rapporten som ni hänvisar till om brottslighet. Jag menar, så såg ju vetenskapsläget ut på tidigt 90-tal. Då gjorde man så och det tyckte man var ganska, det var väl nog ungefär. Medan man har liksom mycket högre ambitionsnivå nu tycker jag på många håll. Men det är klart att det här, den här utvecklingen har ju rullat ut i lite olika takt på olika områden. Det måste man inse. Och att vissa ligger liksom efter och gör och använder metoder som var liksom gängse på 90-talet. Medan för andra är det liksom otänkbart att göra idag. Utan man har kommit mycket längre vad gäller liksom nivån på vad man ska göra. Ja, det är ju lite roligt också nu med tanke på det här Nobelpriset som kom i tisdags att den här rapporten finns i Sverige. Så alla som undrar över studien om minimilöner i USA har liksom lättillgänglig rapport om hur, vad vi har gjort i Sverige med liksom samma typer av metoder. Sen tänkte prata om... Alltså jag har ju då ändå följt det här nära. Jag har varit liksom... Jag har haft mycket med IFAU att göra som jag ändå var... Men de var ju väldigt tidiga och väldigt duktiga med att göra den här typen av studier, skulle jag säga. Så att, men sen jobbade jag då som statssekreterare 2014-2019 och då tänkte jag att självklart ska jag ta med min gedigna kompetens på det här området in i regeringskansliet och vi ska minsann inte göra som man har gjort tidigare. Hittat på en massa saker som man inte kan utvärdera, tänkte jag, kan jag säga. Det var ju, visade sig ju inte vara speciellt enkelt och ofta så ibland, jag kom ändå på, det var inte så att jag glömde det så fort jag klev in genom dörrarna till arbetsmarknadsdepartementet, men man kan säga att man glömmer det hela tiden och man gör saker som visar sig vara liksom ändå inte kunna utvärderas och så vidare. Och det är väl också slående det här tycker jag att det tycker jag är kritik av liksom randomiserade experiment. Den har stora förtjänster för det är lite typiskt liksom, där det görs så görs det på något som är liksom politiskt inte jätteviktigt och då blir det inte heller jätteintressanta resultat för att det är liksom, när är liksom ett mer politiskt hett område är mycket svårare att få till. Alltså man har, dels har man inte tid att vänta på de här undersökningarna. Det finns för mycket liksom politik i området. Man är kanske inte jättesugen när det kommer till kritan att pröva det här. Om det verkligen är en bra idé. Man har liksom investerat för mycket liksom politiskt kapital i att det här tror vi minsann på. Och att på det sättet så tror jag att det som ni också lyfter fram, att försöka använda de här liksom naturliga experimenten eller kvasexperiment, är ett väldigt effektivt sätt ändå att följa upp politik. Men där tror jag ändå att man ska försöka ha ett ansvar att försöka i den utsträckning det är möjligt. Och det här är liksom, nu har jag ändå upplevt detta, det är svårare än vad man tror. Att försöka göra saker ändå, liksom skapa den där variationen som gör att man kan följa upp det på ett intressant sätt. Men som sagt, jag måste säga att det är... Ja, det är mycket svårare än vad man tror. Man tror liksom att man, det här ska jag minsann tänka på, jag ska minsann fixa det här, och så inser man att det har man inte alls gjort. Dels är det för att plötsligt ska man genomföra något som man inte alls tror på, utan det där kom någon annanstans ifrån. Det var ett konstigt vallöfte. Och då är man liksom så här, vi ska göra det här, och egentligen tror vi inte riktigt själva att det är en jättebra idé, men nu har man lovat det här. Är man sugen då på att försöka göra en tuff utvärdering av det här som man känner sig lite obekväm i. Jag tror de flesta, det är liksom mänskligt att tänka att jag glömmer bort det. Och sen är det också så där med att det är väl det ena. Och sen är det också så där att man har ju mandatperiod på sig. 4 år. Och så vill man liksom hinna med så mycket som möjligt när de där 4 åren är slut. Och lägga in någon slags... Och då vill man ju rulla ut politik så snabbt som möjligt för att få resultat. Och då blir det ju liksom sällan man gör de där testerna. Vi kör de här kommunerna först och sen ser vi hur det går och så följer vi upp med andra. Det är inte riktigt det man heller vill göra, skulle jag säga. Och sen är det också så där med att man liksom, det är ofta så mycket jobbiga processer innan saker blir av. Och att då lägga in en ytterligare liksom dimension i att det här ska kunna utvärderas på ett bra sätt. Det är liksom något som, ja, det är väl det som får stryka på foten många gånger. Så jag tror att det är svårt att begära att det här ska göra, alltså så här, ja. Det är liksom helt enkelt svårt att få politiker att ge det här en väldigt hög prioritet. Och desto viktigare är väl det som ni också lyfter upp, att man har kvalificerade liksom utvärderande myndigheter, institut som liksom fristående kan försöka hitta de där möjligheterna att utvärdera, att också liksom få fram data. Det är ju många gånger svårt, men jag tycker man har verkligen ändå på många områden lyckats göra det. Och jag måste säga att jag ändå... Alltså så här att mitt intryck, det är ju att forskningsresultat används verkligen. Det är inte så att man struntar i dem. Utan finns det liksom evidens... Och då är det ju så där, en studie kan man ju inte vara helt säker på vad den betyder. Men börjar det finnas ett par olika studier på någonting, så spelar det ganska stor roll i politikutformningen. Man försöker ändå undvika att göra om samma misstag en gång till. Men sen det är klart att liksom, sen kan man ju tro att ja, men skruvar vi lite här så blir det säkert annorlunda. Och det är sällan man skruvar liksom kanske tillräckligt mycket för att få den där liksom tillräckligt stora skillnaden. Men jag ska säga, jag tycker ändå att liksom, bra evidensbaserad forskning har betydelse, skulle jag säga. Det är inte så att den inte har betydelse. Men sen är det förstås en massa andra faktorer som också spelar roll. Det är en viktig faktor bland andra faktorer. Sen tycker jag att vad gäller er genomgång av liksom metodundervisning då i viktiga ämnen, så ska jag väl säga att det som också jag tycker är beklagligt vid sidan av det ni lyfter fram, det är ju att det är liksom också väldigt stora skillnader mellan olika lärosäten. Att det är lite så här... Jag är själv sociolog. I Stockholm älskade vi siffror, men det fanns ju ett gäng lärosäten som tyckte att det var liksom något som inte hörde hemma i sociologin, typ. Jag är lite svårt att förstå det. Men ja, man är som man är. Så att det är väldigt... Och jag tror samma sak i statsvetenskap, att det är väldigt olika traditioner på olika lärosäten. Och det där har liksom, det finns liksom väldigt få korrektiv till sånt. Alltså etablera sig en tradition av att sånt här håller vi inte på. Vi gör inte det här hos oss. Då klart att då skapas ju heller aldrig riktigt en kompetens på de lärosätena att undervisa i det. Och ja, det är kanske lite för mycket fritt val när det gäller det, tycker jag faktiskt. För att min bild är ju att när man hamnar ute i arbetslivet så behöver man ju den här kompetensen. Alltså, det är inte det att man behöver göra diff-studier själv, men man ska i alla fall kunna läsa och förstå dem och tolka resultaten. Så att jag tror det vore väldigt bra om man liksom ändå höjde liksom lägstnivån vad gäller det här på samhällsvetenskapliga utbildningar. Och att det är faktiskt liksom så här, vi har högre krav idag på vad man ska kunna liksom, ja, tillgodogöra sig på en myndighet, på en analysenhet eller i regeringskansliet och så vidare. Och sen tycker jag tycker den här diskussionen om jämställdhetsforskning, nu är ni ju två män och jag vet inte, jag tror inte det kommer inte bara väcka entusiasm med det ni skriver, kan jag säga. Men jag gör ju en sån som faktiskt, jag håller mycket mer och jag tycker att så här, kan man inte riktigt peka på hur liksom, det är ändå liksom, om man ska övertyga folk om att man har rätt så behöver man ju i alla fall siffror och helst också liksom mer än det. Jag tror att ibland blir de här liksom, jag kan verkligen, ni tar ett exempel där från Medlingsinstitutet och vår rapport om jämställda löner där vi försöker titta på liksom oförklarade skillnader och förklarade skillnader utifrån vår modell som man kan diskutera. Men det är just det här med man kan istället för alltså så här att man kan verkligen hamna i en konstig diskussion där att precis som att vi försöker titta på de förklarade liksom se vad blir kvar när vi tar bort de förklarade skillnaderna är precis som att vi försöker minska problemet när man istället försöker belysa hur ser det här ut på ett mer liksom komplext sätt. Det kan ju verkligen vara så att man får in fler förklarade variabler så ökar skillnaderna. Det är inte alls så att de måste minska för det, men det finns liksom en ton av att vi försöker hitta saker som indikerar att skillnaden är mindre än vad de är när det egentligen skulle kunna vara. Man skulle kunna få in mått som får att bli en större skillnad. Och den här liksom bristande metodkunskapen kan verkligen liksom leda till att man fokuserar på fel saker. Jag menar, vi visar då i våra studier på att löneskillnaderna under en ganska lång tid har minskat varje år. Medan det har hävdats i en utredning att nej, det minskar inte alls. Och sen försöker man hitta liksom mått som pekar på att vi inte alls har minskade löneskillnader. Vilket blir liksom, kan jag verkligen känna att liksom kan fördumma debatten. Det intressanta är ju liksom hur och varför minskar skillnaderna. Var minskar de inte och var minskar de mest? Och vad finns det för några drivkrafter i det här? Istället så fokuserar man på att det är liksom bara en trendmått. Så att jag tror verkligen att en liksom större kunskaper om det här kan också leda till en intressantare debatt om viktiga samhällsfrågor. Och där håller jag helt med er att vi skulle behöva liksom förbättra det och höja nivån. Och att det blir väldigt problematiskt när man liksom säger att nej, men det här är inte intressant. Utan det är ju den här typen av studier vi måste ha för att komma vidare i vår kunskapsnivå. Och jag tycker verkligen att de studier som har gjorts i Sverige med den här liksom kvalificerade designen har ju verkligen påverkat. Och också verkligen, alltså vi har de nya aspekter som vi har sett som vi faktiskt inte har tänkt på. Att exempel insatser kanske inte alls har, förut tänkte man det har en nolleffekt eller en positiv effekt om man får en insats, rehab eller arbetsmarknadspolitiskt. Och att nej, men vi kan faktiskt ha negativa effekter av de här studierna. Jag tror att av de här typerna interventioner. Och det är sånt som inte alls är självklart tidigare att man liksom skulle kunna få den typen av effekter. Där det är direkt skadligt att göra det här. Jag tror inte man skulle ha sett det om man inte hade gjort den här typen av studier. Så, den nöjer jag mig.
Tack Irene. Kunskap är viktigt. Ja, men att det här blir jättebra grund för fortsatta diskussioner sen. Nu kör vi Robert. Vad är klockan? Ja, men kan du hålla cirka 10?
Så gott. Ja, jättestort tack för att jag fick läsa den här rapporten och kommentera på den. Det här är ett ämne som ligger mig väldigt nära hjärtat och jag tycker det är superviktigt. Så därför är jag extra glad att få läsa den. Det passar också jättebra med tanke på ekonomipriset och på att jag själv undervisade i de här metoderna så sent som i förmiddags. Så att det är alldeles utmärkt. Det innebär ju då att de författarna stryker mig ganska mycket med hårs. Vilket inte är så bra om man ska komma med kritiska, intressanta kommentarer förstås. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi blir bättre på att utvärdera policy och att vi ska använda de här quasi-experimentella och experimentella metoderna som nu finns att tillgå. Jag tror att det är, men jag tror lite kanske, och jag håller med om den här kompetenshöjningen som behövs. Men jag tror nästan lite att kanske författaren nästan överskattar hur mycket folk faktiskt vet och vilken enorm kompetenshöjning som jag tror skulle behövas. Jag tror till exempel att många lever i villfarelsen att det går att utvärdera en åtgärd ens utan en kontrollgrupp. Det är inte alls ovanligt att se att du har intervjuer med deltagare i någon insats. Och så baserat på vad de säger att de upplevde under den här insatsen så drar man slutsatser om effekterna av den här åtgärden. Man har alltså inte ens insett att man behöver en kontrollgrupp. Jag tror också det är vanligt att man bara tror att det räcker med naiva före- och efterjämförelser när man ska säga någonting om effekten av en åtgärd. Det tror jag är väldigt vanligt. Jag tror helt enkelt det är som kompetensbrist här. Folk, väldigt, väldigt många förstår inte ens varför har jag ens ett behov av att randomisera eller göra ett quasi-experimentstudie? Vad är det för fråga man försöker besvara? Varför? Alltså jag tror tyvärr att det är så. Så att jag tror att jag delar definitivt här att en kompetenshöjning behövs. Men jag tror att det faktiskt är från en väldigt mycket lägre nivå än som kanske liksom jag läser in i den här rapporten. Ja, så jag håller till mycket del med författarna, så det är lite tråkigt då kanske. Jag uppskattar jättemycket den här genomgången av experiment, fältexperiment som har gjorts inom socialförsäkringsområdet. Den tyckte jag är oerhört initierad och intressant och där lärde jag mig jättemycket. Det kommer själva som en uppslagsbok att gå tillbaka till ibland. Jag tyckte genomgången av quasi-experimentella metoder var bra. Jag har redan knyckt ett exempel till min egen undervisning till exempel. Men sen är det väl andra delar av rapporten där det finns förbättringspotential. Jag tyckte de här delarna om jämställdhetspolitiken och migrationsforskning var lite väl slängiga. Det kan behövas, man kan jobba lite mer på det. Jag förstår, man hinner inte med allt, men så är det. Även om jag i grunden också ser mycket av samma problem som författarna ser. Jag tyckte också att det kunde varit lite ordentligare med de begrepp som används. Jag förstod inte riktigt hur ni använde induktion och deduktion. Evidensbegreppet tycker jag definierar ni inte riktigt. Sätt inte ner riktigt foten. Det var tydligare här, men i rapporten upplever jag det inte så tydligt. Jag tror att det där, vi ska inte ha ett akademiskt seminarium här och diskutera begrepp, men jag tror att det har varit bra. De nickar. Ja. Att kanske sätta ner foten där vad definitionen är. Evidens är ett sånt där positivt värdeladdat ord som man använder av retoriska skäl i många sammanhang. Och då är det bra att man har definierat vad man menar. Och jag tror faktiskt att ni själva gör skyldiga till det i rapporten. Så på ett ställe säger ni att arbetslöshet leder till högre mortalitet och att det finns stark evidens för detta. Och så kommer ett citat till en metastudie som jag bara tror går igenom korrelationsstudier. Nu tittar jag bara jättesnabbt men det såg ut så. Jag kan ha fel. Sen kommer en annan studie som är quasi-experimentell, men som stöd för det påståendet så citerar ni då korrelationsstudier. Så det, och det, ja, okej. Och jag tror också, kanske har det varit bra att relatera evidensbegreppet, nu ska vi se så jag hinner med det viktiga här, ja. Till kanske den här evidenshierarkin som man pratar om i medicin, som jag uppfattar ett av era budskap så är det att ni vill egentligen uppvärdera. I evidenshierarkin så sitter randomiserade kontrollstudier näst högst upp. Högst upp sitter metastudier av randomiserade kontrollstudier. Det är liksom det bästa evidensen man kan ha. Ni vill lite uppvärdera de quasi-experimentella metoderna. Och ni säger ganska mycket att, eller ni verkar vilja säga att de är bättre än de randomiserade experimenten. Och det tycker jag, det är en onödig strid att ta. Vi ska göra både och. De har för- och nackdelar och vi ska göra dem i olika situationer. Ni går igenom väldigt noga då de problem som kan uppstå med experiment i de här praktiska svenska fallen. Ni går inte igenom quasi-experimentella studier, särskilt många svenska quasi-experimentella studier och vilka problem som kan uppstå i dem. Ni skriver lite om det, men det är... Alltså ett stort problem till exempel är att det är väldigt stor skillnad på quasi-experimentella studier och det är väldigt, väldigt svårt, nu sa ni lite här, att bedöma trovärdigheten i olika kvasexperimentella studier. Återigen så upplever jag som att ni verkar vara, jag tror kanske finns en skillnad här, att ni verkar mer optimistiska än i alla fall den nationalekonomiska professionen, som jag uppfattar i alla fall vad de flesta tycker just nu, om mer optimistiska hur långt vi kan komma till exempel med att kontrollera eller skapa kontroll- och behandlingsgrupper med bara registerdata till exempel utan att göra ett experiment. Ni argumenterar inte riktigt för detta. Jag argumenterar inte heller för det. Det är en empirisk fråga. Vi behöver empirisk. Vi behöver data för att besvara den. Om det finns den här skillnaden så behöver vi data för att besvara vem av oss som har rätt. Ett stort problem med de här kvasexperimentella studierna är också att de inte låter sig göras i alla fall. Ibland finns det naturliga experiment som är klockrena. Och så finns det då en glidande skala och det finns... Ja, precis, men det är definitivt så att många frågor går inte att studera med kvasexperimentella metoder. Och då, där kan vi definitivt, när det finns som klockrena naturliga experiment, då är det självklart att vi ska göra dem. Ofta finns de inte, upplever jag. Och då måste vi ha något annat och då är randomiserade experiment jätteviktiga. Jag är orolig att den här rapporten kommer ju leda till att beslutsfattare får en mer argument och säga nej till randomisering. För jag uppfattar det som det finns... På de flesta håll ett kompakt motstånd, särskilt i Sverige kanske. Och jag tror att mot att göra randomiserade experiment inom... Det finns ju undantag då som ni redovisar, men det är ändå relativt få. Jag tror det här kompakta motståndet delvis kommer från att man fattar inte grejen. Man förstår inte varför man överhuvudtaget ska göra ett experiment, tror jag. Okej. Okay. Jag har någon minut kvar. Då, det viktigaste är då vad vi kan göra åt det här. Jag håller med som sagt om kompetenshöjningen. Frågan är då, hur 17 då? Det trodde jag Irene som är mästare på politiskt hantverk skulle säga. Hur gör vi då detta? För jag har ärligt talat ingen aning. Vi har försökt få in nu, vi nationalekonomer har försökt få in kvasexperimentella metoder i de obligatoriska statistikkurserna på Handels. Och det är liksom, nej, det gick inte egentligen. Vi fick in bara lite grann för att andra på skolan ville ha in andra. De ville ha in liksom nya maskininlärningsmetoder, inte dammiga kvasexperimentella metoder från 90-talet och sådär. Jag karikerar lite här. Men det illustrerar bara hur vi bestämmer ju inte vad de undervisar på universiteten. Och det är ju tyvärr så att det här tar tid. Va? Det måste finnas lärare som ska undervisa, som ska utbildas nya doktorander, nya metoder som till slut kan bli lärare på universiteten. Ja, så jag bara lämnar att ni förstår problemet. Jag håller med om behovet, fast kanske att behovet är ännu större, att lägsta nivån är lägre än vad vi tror. Och att, ja, men hur gör vi det då? Mm. Det är en svår fråga som man inte har svaret på. Det är en andra sak jag skulle vilja säga någonting om, och det är väl som jag tyckte saknades i rapporten. Men som jag tycker är viktigt är då, ni nämner egentligen inte den politiska logiken som ett stort hinder. Jag ser det som ett största hindret. Jag ser egentligen ideologiska forskare som ett lite mindre hinder till exempel. Men politiker är inte ofta inte intresserade av att utvärdera åtgärder. Det är liksom riskabelt att utvärdera en åtgärd. Speciellt en hel del politik bestäms ju av ideologiska övertygelser eller ibland tyvärr intressegrupper som har övertygat att en viss åtgärd måste ske. Man presenterar då den här åtgärden förstås inte på det sättet som jag gjorde, utan man säger att den kommer leda till bra saker. Men det är ju väldigt riskabelt att göra det här på ett sätt som sen låter sig utvärderas och visa att man har fel. Och det där är, så jag tror jag är ett av de större hindren här. Och det är inte nödvändigtvis en kompetenshöjning. Behöver inte göra saken bättre, snarare tvärtom. Man kan ju definitivt lätt inse att politikerna kan ju hitta på sätt att undvika att bli utvärderade. Till exempel genomföra reformen i hela landet samtidigt så att det blir svårare liksom att utvärdera den. Eller att man kan definiera att målen med den här åtgärden är någonting som man vet är svårmätbart. Till exempel, det är ett annat sätt så att säga, att hacka systemet när vi väl har höjt kompetensnivån. Då kommer ju, så att säga, kan man tänka sig att det blir listigare sätt att undvika att utvärderas. Vad skulle man då kunna göra åt det? Då tror jag det behövs någon form av institutioner liksom, för att hantera detta. Jag vet i den här SOUn som jag inte känner till förut, men som citeras här från 2018, så föreslår de att på regeringsnivå så borde det finnas ett principbeslut om att stora reformer ska utvärderas och genomföras på ett sätt så att de utvärderas. Jag är inte säker på att det räcker med ett principbeslut inom en regering, utan det kanske behövs någon separat institution av något slag som ställer krav på att form, eller gör, antingen genomför reformen på ett sätt så att den enklare går att utvärdera. Det behöver inte vara ett randomisering, det kan vara att man sekventiellt inför den på olika ställen, till exempel, så man kan göra en fasexperimentell utvärdering. Jag lekte ett blogginlägg för många, många år sedan om en utvärderingsombudsman ett ytterligare ett steg då, ett hinder från politikernas sida så att säga, som man måste gå igenom innan man genomför en ny politisk åtgärd. Med risk för att sprida vidare myter då, så har jag genom hörsägen förstått att i Finland finns det numera någon slags bestämmelse om att när det är skolpolitiska åtgärder så måste man experimentellt utvärdera dem innan man inför nya påhitt. Jag försökte hitta en källa på detta innan, som varit med han inte riktigt. Men den typen av tankar och någonting, vilka institutioner kan vi skapa som säkrar bättre utvärdering? Förutom då fler utvärderingsinstitut, vilket jag också håller med om. Nu har jag pratat klart. Tror jag. Fortsätt.
Ja, grymt. Ja, men intressant. Jag tänkte på en grej. Du undervisade idag på de här grejerna. Jag undervisade igår på de här. Vi pratade lite före. Jag får prata med hur mycket grundläggande statistik ska man så att säga lyfta studenten innan man går igenom de här metoderna. Det är en fråga som jag brottas lite med. Per kanske har en bra idé om det. Men i vilket fall som helst, tusen tack för de här kommentarerna. Innan vi går in på panelen, är det någonting Patrik eller Per redan nu vill säga kring de här? Du får gärna komma upp och...
intressanta, och det som kanske ligger mig närmast till hjärtat, det är väl just det här med Rubins causal model då, som ett sätt att göra utvärdering som finns ganska, det är väl, ekonomer gillar det inte helt enkelt, för man har liksom ingen exogen variation, det vill säga man har inget instrument, men instrumentet finns i metoden, men man ser det inte, så att om man kan göra dem på ett väldigt bra sätt, och det finns känslighetsanalyser. Så att jag tror en större öppenhet bland nationalekonomer för den metoden, med tanke på de rika register vi har, vore bra. Så att nationalekonomernas syn är liksom extremt, så att säga, att alla individer optimerar hela tiden, och därför så kan vi aldrig återskapa det randomiserade experimentet i efterhand. Jag tror att i många situationer så optimerar vi inte så jättebra. Så jag tror faktiskt det är möjligt. Sen ska man också tänka på det att när man gör såna här analyser och skattar kausala effekter, så skattar man ett konfidensintervall. Man skattar inte en punkt. Så alla punkter, alla siffror på det här konfidensintervallet är lika troliga. Men vad vi gör när vi använder det i politiken, så tar vi punktskattningen som det mest troliga. Men det är inte. Inte rent filosofiskt. Så att alla punkter, och när vi då gör powerstudier på den här punktskattningen, så kan också det bli ganska galet många gånger. Så att en tankegång kring vad inferens är vore också ganska bra. Lite mer diskussion om vad vi gör i studier. Det vill säga att nationalekonomer ser på de här skattningarna som att antingen har vi bias eller också har vi inte bias. Det är inte så i verkligheten, utan vi har någonting. Vi ska ha en så bra skattning som möjligt, och vi ska försöka ha en estimator som minimerar mean square error, tycker jag är lite sunt. Men en bra som möjligt innebär att man har en design. Så att det där ligger mig lite varmt om hjärtat.
Ja, men härligt. Jag tror vi ska be alla komma upp nu, va? Kommentatorer och Sten. Och Susanna får gärna komma upp också. Jag vill ge ordet till Sten och Susanna direkt. Och Sten, du ska presentera. Du har lite slides, va? Så jag tänkte, är det okej att vi börjar med dig? Och då är det här du ska vara, va?
Hallå.
Men då kör jag.
Då kör jag.
Ja,
varsågod.
Jag vill inte vara oartig.
Tack så hemskt mycket för att jag får komma hit. Sten Wilman heter jag. Och det är ju otroligt spännande att titta på de här diskussionerna som har med metod att göra. Jag vill bara påminna i sammanhanget här att det var bara 2019 som de randomiserade experimenten var det viktigaste man kunde hålla på med. Så det här är något som förändras. Och en del av de sakerna som tas upp som fördelar från naturliga experimenten idag är ju förstås viktiga, men de är inte heller problemfria. Det är ju väldigt svårt att upprepa de naturliga experimenten till exempel. Och det är ganska lätt för forskare fortfarande att påverka hur man studerar någonting så att man kan styra resultaten också. Det bör inte heller glömmas bort. Jag tänkte bara först sätta det här i sin kontext lite grann till den här kritiken som kommer upp i slut, eller den diskussionen som kommer upp i sluten. Mot en del som kanske inte hänger med så mycket i vad det är för diskussion som pågår i akademin alla gånger får en liten snabb uppdatering om vad det är som händer, vad det är för strider som utkämpas här som det antyds i slutet av rapporten. Och jag har själv varit insatt och inte utsatt för så mycket som tur är, men studerat en del av de här företeelserna. Och till exempel där ingår den så kallat rasistiska Köpenhamnsskolan, kritik som riktades för ett par år sedan mot en hel skolbildning som i sig är egentligen betecknad som postmodern, men sen då så blev då de extrema formerna inom en viss skola som tog upp den här termen kritiska studier och så vidare, men som kom där inom samma genre. De började liksom, så att säga, kannibalisera och äta upp varandra, och då så utsattes då de som skapat skolan för omfattande kampanjer som i princip förstörde deras liv. Det här är strider som är dramatiska och får effekter på människors liv på ett sätt som är otäckt faktiskt ibland. Och det här var det då Olle Wäver och Barry Buson som blev utsatta, och när de försökte försvara sig så gick inte, för det rationella samtalet hade brakat ihop så mycket, så när de försökte försvara sig så blev de ännu mer skyldiga utav någon slags folkdomstol då, som agerade via sociala medier och sådana saker då. Det här är ett vanligt fenomen tyvärr, allt för vanligt fenomen idag i akademin att det går till så här. Och det finns många fler exempel som man kan dra på, och det riktar sig inte bara mot personer som har då en positivistisk inställning eller sådär, utan det kan också vara mot feminister som säger att det är viktigt att vem som helst inte kan kalla sig för kvinna när som helst om de har det biologiska könet man och sådana saker. Det blir någonting som får de här samtalen att kollapsa väldigt fort, och personer förföljs faktiskt och slutar framgångsrika karriärer inom akademin på det som händer. Det här fenomenet sammanfattas ganska bra av Luciano Fohite som har skrivit boken The Coddling of the American Mind, där ni kan läsa om alla sådana här deprimerande fall. I Sverige har vi sådana fall också. Vi har inte riktigt samma svung på de här sammandrabbningarna, men det finns tillräckligt många fall som är allvarliga, som gör att vi måste vara vaksamma också, så att vi inte får en politisering av verksamheten som sen då gör att man kastar in, inte bara bort vissa experimentmetoder utan metod överhuvudtaget. Och man frågar sig ibland faktiskt när man följer de här fallen, vill vi ha rationell dialog och rigorösa vetenskapliga metoder i akademin? Och jag ville bara rekommendera läsning här. Det är Helen Pluckrose och James Lindsay och Peter Boghossian som publicerade en artikel 2018. Där de gjorde ett antal experiment helt enkelt genom att publicera artiklar som de hittade på. De hittade på vilka som hade skrivit om, varför och sådana saker. Och de fick ju artiklarna publicerade, och en del blev upphöjda och fick spridning och sådana saker. De var tvungna att avbryta experimentet efter ett tag. Men den här artikeln i Areo Magazine rekommenderar jag varmt för att se att det finns ett allvarligt problem som man måste titta på och fundera på. Frågan dock är det här liksom en vänstergrej, kan man fråga sig. Kommer det här liksom från vänstern? Är det därifrån som är det där problematiken uppstår? I USA så kan man se att det är en lutning åt vänster på amerikanska universitet, och det påverkar undervisningen hur den utformas och så, absolut. I Sverige så är det lite otydligare, och det delvis kan bero på att vi har studerat vissa saker inte lika mycket där. Men den här data som kom för 15 år sedan ungefär, så kan man se hur olika lärare och forskare inom vissa inriktningar på våra universitet har politiska preferenser och så. Och här kan man se då att, hör och häpna, företagsekonomer och nationalekonomer tenderar att rösta för alliansen. Och sen går man längre åt sidan så kan man se då att de som går på med sociologi och genus är rödare eller väldigt röda. Och de som är mest sensible, det är förstås i mitten då, statsvetare. Så det, nu förstår ni också varför det är så viktigt att jag får här och hälsa på. Jag tror att de här siffrorna, de är gamla, har ändrats en del. Och det beror väldigt mycket på vilket lärosäte också man tittar på. Men för oftast får man intrycket av att nästan alla statsvetare är egentligen socialdemokrater. Så att det kan man diskutera mer. Men det här med åsiktskluster som ni nämner då, på sidan 123 bland annat, tror jag, så ser man att det finns åsiktskluster överallt. Och det här påverkar ju förstås hur undervisning och forskning går till och ser ut. Här längst till vänster så har vi mycket mer än New Public Management, antaganden om homo economicus och så vidare. Och statsvetare är väldigt fascinerade av välfärdsstaten till exempel, och så går så vidare. Ju längre ut man går så hittar man andra ämnen och så. Det här betyder inte automatiskt dock att vi så att säga inte tillåter åsiktsspridning eller att vi inte har rationell argumentation. Och där vill jag bara försöka dra en lite mer tydligare linje om man funderar på vad det är man ska göra här. För att när man ser att det här med naturliga experiment presenteras här som en lösning, då kan man fråga sig vad är det som ska ut samtidigt. Och då kan man fråga sig, är det åsiktsklustren som ska ut eller är det någonting annat som ska in? Och då har jag bara två poänger här på slutet som jag vill göra. Och det är att ni tar upp Popper, och det är väldigt bra, för att man kommer långt med Popper och kraven på hur vi ska utvärdera vad som är bra. Vad som är bra eller god forskning. Man kommer långt med begreppen falsifierbarhet. Teorin måste konstrueras så att det går att bevisa att man kan ha fel också. Fallibilismen är otroligt viktig. Jag vet inte om ni nämner den specifikt, men den är ju väldigt viktig att också komma ihåg, att vi rör oss med provisoriska sanningar. De varar inte för evigt. Det kan gå en cykel här mellan två Nobelpris, och så har vi faktiskt ändrat uppfattning också, för att vi har bättre metoder och vi har bättre bevis kanske. Och sen intersubjektivitet, att vi kan enas om vad vi pratar om. Det låter ju som ett enkelt grundkrav. Det är inte så ofta vi uppfyller det. Och sen att vi har en rationell dialog också, där vi då ser detta som motsatsen till ad hominem argumenten, där man betonar inte vad som sägs utan vem som säger vad. Om vi går över till det senare, då tappar vi den rationella dialogen. Det är viktigt att påminna om, tycker jag. Men om vi kommer ihåg detta, då tror jag att vi kan så att säga inte behöva ge oss på kluster, åsiktskluster som man kallar det för här då, utan då kan vi ge oss på dålig metod och vi kan diskutera vad som är bättre. Men det betyder inte heller att allting som sker inom samhällsvetenskapen går in i detta heller. Det finns ju mycket saker som är viktiga som inte kan mätas. Det är viktigt att komma ihåg också. Och det måste vi argumentera för kvalitativt och inte fastna i begreppen om evidens, som jag antar betyder samma sak som bevis. Slutligen sist så vill jag bara också göra en liten markering angående det här med att vi befinner oss i en demokrati. Och då har vi viljan att vilja göra så mycket på ett rationellt sätt med hjälp av vetenskapliga metoder. Absolut. Men vi får inte helt tro på detta för mycket, så vi tycker att politikerna är så att säga ignoranta eller dumma i huvudet bara för att de vill andra saker än vad som bevisen visar. Visst, politiker är opportunister och populister, det får man ju komma ihåg. Men det är också en verksamhet som bygger på att man förhandlar, det vi kallar för politik, och att man också har ideologier. Och det är också viktigt att tänka på i sammanhanget, så att vi inte tänker oss att alternativet till det är att man bara går på det vetenskapliga. För då trillar man ner i ett hål som heter teknokrati. Och det finns det mycket allvarliga problem med också, vill jag bara säga. Tack så mycket.
Och speciellt det här sista. Jag tror ingenstans i rapporten vi skriver någonting om att demokrati inte är viktigt, utan det är precis tvärtom som rapporten är skriven. Så att jag vet inte vem du argumenterar mot i det fallet. Jag tycker vi säger liksom att politiker ska fatta besluten baserat på kunskap, och det är jätteviktigt, och det kanske kunde ha skrivits tydligare möjligtvis då. Men vi har liksom aldrig, utan det här är liksom, i en demokrati är det jätteviktigt att det för att ta en helhetsbedömning så måste det i en demokrati så måste det vara liksom politiker som är demokratiskt valda som fattar besluten i slutändan. För beslut är alltid normativa på olika sätt, så det finns alltid trade-offs mellan vad som är så att säga effektivt och vad som är dåligt för en grupp gentemot en annan grupp och så vidare. Så de sammanvägningarna måste alltid tas, så att det finns liksom ingen konflikt där. I övrigt så tror jag att jag inte hade... Jo, det här med vetenskap kanske. Jo, en annan sak. Vi argumenterar inte för att man ska införa undervisning i naturliga experiment och kvasiexperiment på något sätt i undervisningen. Men det som är viktigt är att man på ett ganska tidigt skede på universitetsutbildningar, kanske även på gymnasienivå, kan diskutera vad som är kausalitet. För jag tror man kan göra det utan att lägga in egentligen statistikundervisning. Det vill säga med ganska roliga exempel på studier som helt uppenbarligen är korrelationer som ändå beskrivs som kausala. Så jag har ett väldigt intressant exempel som har publicerat i New England Journal of Medicine. Det är väl den mest citerade tidskriften, högst rankade tidskriften inom medicin. Där man hade en studie som visade på att akne smittade, tror jag det var. Just hur det spreds i kluster. Och de hade en jättedålig design för att göra det. Så här var det. Det var det att lyckas smittade. Så de hade en design för det. Och då var det en andra forskare som gick in och visade då på att också akne smittade på det här sättet med exakt samma design och fick samma skattningar. Så det är liksom ett exempel på hur man har visat på en design och så att säga förlöjligade med ett annat exempel. Ja.
Du får gärna stå kvar.
Ja.
Ja, men nu skulle jag vilja höra vad Susanna har att säga från SBU.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket till ESO för att jag har blivit inbjuden till det här seminariet. Och jag ska också tacka för att jag har fått läsa den här väldigt, väldigt intressanta rapporten. Jag tycker den har varit väldigt spännande just i den noggranna beskrivningen och de exempel som ni har tagit upp om de quasi-experimentella designen på studier. Jag kommer från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Och vi har ju blivit anklagade mycket för att bara hålla oss till de randomiserade kontrollerade försöken i våra utvärderingar. Vi gör ju ingen egen grundforskning, utan vi samlar andras forskning som vi sammanställer. Och då kanske man kan ibland hamna på den här högsta nivån som Robert pratar om, att man gör metaanalyser på resultat ifrån många olika studier. Vi på SBU, vi är förstås ganska förtjusta i den randomiserade kontrollerade studien just med tanke på kausaliteten, att man kan visa på det. Men det är ju så att den studiedesign man ska använda beror ju på frågan, vilket många har varit inne på idag. Vill man undersöka och följa upp politik så har ni argumenterat väl för att använda en annan metod och kunna göra det på ett bra sätt. All forskning behöver man ju göra noggrant och transparent, och där kan man ju komma åt en del av de problem som kan uppstå i sån här forskning. Att man är väldigt noga när man beskriver experimentet, när man talar om hur man har gjort, när man liksom sätter kontexten så att man hela tiden hittar liksom tillbaka till resultatens ursprung. Så att det gäller ju all forskning som man gör, att den ska vara transparent och noggrant genomförd. Sen kan jag väl säga att vi kan väl tycka ändå, jag tyckte det var väldigt spännande också att läsa om hur pass liten del ändå av den totala forskningen som är experimentell och hur ännu mindre del som är randomiserad. Men att det här har ökat på senaste tiden. Och jag kan nog tycka att påstå att det fortfarande görs lite för lite randomiserade, kontrollerade studier och experiment ändå. Sen tycker jag det var väldigt spännande att läsa om just de här hindren för att, eller hur får man politiker att använda forskning som ett beslutsunderlag? För det är ju det vi gör, och det var någon också som sa det, att det är inte bara forskningen som ska styra här, utan det är en del i ett beslutsunderlag där det också finns andra komponenter. Och det är också viktigt att veta. Och därför så kanske forskning kanske inte kan användas rakt av, resultaten liksom användas rakt av. Det som man ofta behöver hjälp med, tror jag, och som både forskare och personer som fattar beslut behöver veta, det är hur man värderar osäkerhet i resultat. Vad betyder liksom det här resultatet? Hur säkra kan vi vara på att det här faktiskt stämmer? Och det där tror jag är någonting som just som kan komma in i utbildningssammanhang. Hur ska man värdera osäkerhet och hur ska man förklara osäkerhet? Vi har en hel del regeringsuppdrag där vi svarar på vissa frågor, och vi har faktiskt gjort riktiga utbildningsinsatser till Socialdepartementets tjänstemän som handlar just om forskningsmetodik och sådana här frågor som vi tar upp här. Och det är väldigt uppskattat, ska jag säga. Det är många som kommer på de här seminarierna, och då får vi ta upp principiella och metodologiska frågor. Och vilket har varit väldigt bra, för då har vi kunnat ha en bra dialog sen om de resultat som vi har kommit fram till. Så att jag tror jag stannar där för att ge tid till det samtalet mellan oss, och tackar så väldigt mycket för att jag har fått komma hit. Tack.
Tack så jättemycket. Har du någon direkt kommentar, Per?
Ja, kanske kring det här med det randomiserade experimentet och även kopplat till det Robert sa, sina synpunkter att den här rapporten kanske inte är så bra för oss, för då får vi inte göra så mycket randomiserade experiment. Ni är lite för negativa. Och ja, som den är skriven så alltså, det är ju kopplat till politikens villkor på något sätt. Vi är medvetna om att, så att säga, inom en mandatperiod är det väldigt svårt att få politiker att göra. Man vill inte gärna bli utvärderad. Så att jag tror den här idén om att politikerna inom sin mandatperiod ska utvärdera sina satsningar är inte en grund för evidensbaserad politik som sådant. Men att om man kan få politiker i en parlamentarisk fatta beslut om att göra, så att säga, randomiserade experiment för att lära sig och göra dem bra så att man kan lära sig någonting långsiktigt, så vore det jättebra. Och det är lite grann så, i alla fall vi har tänkt när vi har skrivit det, att man ska tänka igenom de här randomiserade experimenten som ska göras så att man inte komprometterar framtida randomiserade experiment, att det inte faller ut bra, för det kan gå ganska snett. Och vi har ett bra exempel på en utvärdering som gjordes med Arbetsförmedlingen och IFAU, som är en väldigt väldesignad randomiserad studie som vi tycker kan vara som en modell för hur kanske framtida utvärderingar kan göras. Men även där så såg man att ja, det var svårt att göra den. Men designen är väldigt väl genomtänkt och det är väldigt kompetent gjort. Så det finns en balans. Gör man för många randomiserade experiment som är dåligt utformade, så kan det vara negativt kanske också långsiktigt. Så att man ska tänka igenom de randomiserade experimenten man gör, för det är ändå etiskt, så att säga, lite etiskt problematiskt många gånger. Det beror på hur man gör de randomiserade experimenten.
För att följa upp där lite, jag tänker på en fråga som jag brottas med lite grann. Irene var inne på det, att man ändå använder liksom forskningsresultat. Och så. Jag har lite erfarenhet från några, jag har gjort experiment, studier då, i några myndigheter. Ni skriver om det i rapporten, så det går att läsa. Ni har ju vissa invändningar då, men det har ni mot alla studier, så ska det vara. men min erfarenhet var där att det här är ju rätt, det är dyrt att göra experiment. Det är mycket resurser som läggs ner. Men sen när vi väl hade gjort det, tar ju tid. Så att när vi var klara med den här rapporten, då hade de som var intresserade när vi jobbar med det här, då håller de på med annat, det kanske chefer har bytts ut och så vidare. Så sen var man inte intresserad. Finns det något sätt att följa upp att det skulle vara värt att studera? Använder man resultaten på de här ändå bra studierna på något sätt? Gör ni något sånt när ni gör kunskapsöversikter på SBU exempelvis?
Använda resultaten ifrån...
Ja, använder man det sen politiker på de här? För det finns man resultat. Min upplevelse var att man sen... Det där var man inte intresserad av sen. För det tog sån tid och det blev klart. Då var man inte intresserad, vilket jag tycker är ett problem.
Mm. Ja, nej, men det problemet har ju inte vi riktigt på SBU eftersom vi utvärderar sån forskning som redan finns. Då gäller det bara att försöka få fram de här rapporterna så fort som möjligt. Men det blir ju inte samma tid. Den forskningen eller det arbetet tar ju inte lika lång tid som om man skulle göra en egen studie på det. Utan där har vi möjlighet att snabba på processer och att svara snabbt. Och så att vi upplever ändå att man lyssnar på oss. Sen det var det lite roligt att läsa det här exemplet i rapporten som handlar om multimodal rehabilitering. För där hade ju vi varit inne lite och gjort en del rapporter. Och så att det är ju, man får ju sällan kvitto på att det har använts. Men ibland kan man kanske se det någonstans i något som händer lite längre fram. Men det är sant att det forskning tar tid, politik ska ske snabbt. Ja. Så att där är en svårighet att få till det.
Ja, men jag håller helt med. Och det är väl verkligen, jag tror att jag har varit mottagare och inte visat liksom tillräcklig entusiasm över typ det där experimentet du nämnde. Och det var lite grann, men det var jätteintressant. Men det var så här att ja, om det hade betytt att en kran av pengar kom från Finansdepartementet som vi skulle kunna satsa på det där, då hade vi varit glada. Men det finns ju liksom ingen automatik i det, utan för oss var det så här, ja, allt hårda arbete är kvar. Vi kan i och för sig peka på den här studien som visade då på att det ändå goda resultat, vi pratar om samma sak. Så att, men det är väl också... Alltså jag tror att politiker kommer ju alltid vilja hitta på nya saker. Så. Nu kommer vi till makten, det där gamla var dåligt, nu ska vi göra nya saker. Lite för mycket är det ju så. Men att man ändå försöker... Och då finns det också att man liksom tappar fokus på det som gjordes förra mandatperioden. Och jag skulle säga att... Jag tror att då att som forskare möter man då, eller jobbande på en myndighet, att man plötsligt tycker man ingen är intresserad av det här. Men det betyder ju inte att det är oviktigt, utan det är lika viktigt att göra de där analyserna. Även om ministern inte visar sig speciellt entusiastiskt. För att det liksom, plötsligen så är det konjunktur för de frågorna igen. Och då, vad letar man upp då? Förstås vilka studier man gjorde på det där förra gången. Så att jag skulle säga att alla sådana här väldesignade studier som ni hänvisar till, jag tror att de har spelat roll. Alltså så här, det påverkar beslutsfattandet. Man kan inte göra om något som visar sig vara helt fel. Utan då måste man liksom skruva i det. Men det är klart att som forskare vill man ju gärna ha en lite större positiv återkoppling. Och det får man kanske inte då i stunden eftersom politiken är helt fokuserad på något annat. Men man ska verkligen inte underskatta betydelsen. Alltså ibland är ju regeringskansliet väldigt dåliga på att ge bra återkoppling faktiskt. Utan man tar saker som görs och sen pratar man om det massa internt. Men det vet man ju inte om som forskare. Då tycker man förstås att det är ingen som bryr sig. Fast det är jättemånga som bryr sig. Fast ingen säger det till forskaren.
Ja, men jag tycker det är intressant. Det låter ju lite förhoppningsfullt. Det är jättebra. Precis. Jag tänkte också bara, kan vi återkoppla lite till det här? Jag vet inte, det, på något sätt, om vi går tillbaka till det här, de hindren som finns. Sten målar ju upp en rätt kanske svår bild i USA. Vart är vi på väg? Är du förhoppningsfull nu? Eller vart är vi på väg? Jag tänker så här, liksom om jag tolkar lite grann det som skrivs i den här rapporten, att man liksom har redan bestämt sig hur saker och ting ska analyseras. Då känns det inte så förhoppningsfullt att man kommer lyssna på evidensbaserade studier om det redan liksom, man har redan bestämt hur det ser ut.
Ja, ska ta den här. Ja, men jag vill inte låta för deprimerande heller, men jag tycker man ser en tilltagande politisering av forskningen. Och det här med de här staplarna som jag visade, de behöver inte betyda att det finns ett problem. Men det är uppenbarligen väldigt problematiskt om små grupper får väldigt mycket makt genom att de använder drastiska metoder. Och det är det vi har sett mycket mer av på senare tid. Det här skapar liksom så här, tystnadskulturer och att det blir selektionseffekter också till vilka som vill söka sig till forskarutbildning. Vad ska man söka sig till forskarutbildning för ifall det redan bestämt vad resultaten ska bli? Och där ser man ju liksom hur regleringsbreven utformas. Där lägger man in metoder, ideologier och sådana saker och ger det till universiteten och säger att så här ska ni göra. Ska du söka pengar från VR eller RI och så vidare, så är det samma sak. Man får angivet att du ska säga i förväg vad blir resultaten och vilka teorier man ska använda. Inte bara, inte allt, men det finns starka sådana inslag. Och det här gör ju förstås då att man skapar prejudikat och sen har en annan regering. Nu är det, tycker forskarna att ja, men det är väl okej att få en av mina pengar. Men sen så kommer det kanske en annan regering och då har man inga principer att gå tillbaka till. För då har man redan så att säga sagt att det här är okej. Men då kanske det istället då för välfärdsforskning så kan det vara knätofsforskning eller något annat. Då. Det blir allvarliga konsekvenser, det tror jag absolut. Av detta. Och där är forskarna själva extremt dåliga på att säga ifrån. Det här, vi kör ju så länge vi får pengarna och sen kanske man börjar bli upprörd och så.
Alla vill ju ha sina forskningsmedel, så köper man det. Ja, precis. Nej, men intressant. Men det kanske är att det enda sättet att liksom göra folk medvetna, det är på tidigt, som du sa Per, att vi kanske ska redan på gymnasiet börja våga prata om kausalitet och det här och bolla de frågorna så att höja enda sättet kanske att höja nivån på kunskapen. Så. Nu är klockan halv. Är det någon mer? Jag tycker vi kan lämna över någon fråga till författarna.
Får jag bara kommentera på en sak som jag glömde på Stens genomgång. Och den här rapporten som är skriven, den är ju kvantitativ. Kvalitativ forskning är viktig, så att jag vill påpeka det. Men rapporten är inte skriven på det sättet. Det är liksom svårt att få in det. Men man kan göra bra kvalitativ forskning och med en bra metod. Det behöver inte vara postmodernistiskt. Utan kvalitativ forskning är någonting som Robin också, hur vi definierar då induktiv forskning. Det vill säga att man kan skapa hypoteser och skapa en förståelse via kvalitativ forskning som i sin tur kan studeras via då deduktiv forskningsansats. Så att det är väldigt viktigt att påpeka att vi är absolut inte emot kvalitativ forskning som sådant. Utan det som kritiseras här är en speciell typ av teori, ideologi.
Yes. Jag tycker, Robert, du har en fråga va? Hade du det?
Nej, det var ingen fråga. Det var bara att jag tyckte att det var ett utmärkt svar där med gymnasieutbildning. För att där kan ju vi från politikens sida påverka innehållet, om jag förstår det hela rätt. Medan på universitetet och högskolan, det är ju oss forskares egen lekstuga. Så det är så mycket svårare att påverka vad vi undervisar. Så att, där håller jag med dig om att det vore ju jättebra. Första gången jag fick reda på varför man ska randomisera, Det var nog på tredje året på universitetsutbildning. Det borde jag ha lärt mig på gymnasiet, kan jag tycka. Det är en så fundamental grej och så viktig liksom, för många framsteg som vi människor har gjort. Så det tyckte jag var, det svarade på min fråga, hur gör vi detta då? Så det är jättebra.
Har vi någon fråga från webben? Nej. Har vi någon fråga i publiken?
Jag har en fråga om kompetensintervallet.
Okej. Kul.
Det finns nog en viss grad av politisering, även inom vetenskaplig politisering, hur man ser på olika metoder. Och en kunskapsbrist kanske i samhället inom departement. Ur en positiv synvinkel, vi har levt genom en pandemi. Jag tror att det finns en mycket större förståelse bland beslutsfattare och folk i gemen om vad epidemiologi är. Att det också i hög grad är en quasi-experimentell vetenskap eller använder sådana metoder ibland. Om man tar epidemiologi eller säg klimatlära, då har det ändå, tror jag, varit ganska mycket inom media, inom utbildningar och så vidare, att det finns ett stort osäkerhetsspann i vad vi kan säga om olika insatser och vad vi kan säga om framtiden. Skulle man på något sätt kunna folkbilda inom det här eller utbilda journalister eller beslutsfattare att gå ifrån punktskattningar om ditten och datten och mot så att säga osäkerhetsrymden i olika förutsägelser?
Jättebra kommentar. Jag har inget lösning på det, men jag tycker det är väldigt viktigt, och det är ju kopplat till Susannas kommentar att man måste förmedla osäkerheten i de här skattningarna, och det görs ju också via metaanalyser. Så inom nationalekonomi, som ändå kanske är det starkaste meteorologiska fältet när det gäller kausalitet och så vidare, så är metastudier inte så meriterande att göra, tyvärr. Jag tycker vi skulle ha mer meritering kring att göra metastudier och sammanställning av studier och så vidare, som också speglar osäkerheten på ett annat sätt än vad en enskild studie gör. Inom nationalekonomi så finns det väl fortfarande en missförstånd om vad evidens är. Så ofta fortfarande när man läser rapporter från nationalekonomi, så skriver man att evidens i själva rapporten som man har skrivit, alltså den enstaka studien, utgör evidens. Man är så övertygad om att man har en så bra identifikation, så den studien som jag har gjort är också evidens för att det finns en effekt. Alltså, det är en tolkning av också, det är också en misstolkning av vad det randomiserade experimentet gör. Det vill säga, man säger att det randomiserade experimentet skattar en effekt som är unbiased, men den skattningen kan ju som sagt vara väldigt långt från det sanna värdet. Men det finns en övertro att allt som kommer ut från randomiserade experiment är liksom en sanning. Det tas på det sättet. Och det där, det är liksom filosofi på något sätt. Och det är svårt att förmedla. Så, och det är ju kopplat till osäkerheten. Det är kopplat till osäkerheten. Det vore jättebra om vi kunde få en diskussion om osäkerheter i empirisk analys och så vidare. Hur detta ska göras. Bättre metodundervisning.
Yes. Nu tänker jag så här. Det finns en fråga kvar i publiken som jag ska ställa. Sten ville kommentera.
Ja, bara en liten språklig paradox då, om man ska vara kvalitativ. Det som jag tycker är lurigt med sådana här diskussioner är att man säger ofta liksom att vi förstår att det finns osäkerheter, och så betonar man det och diskuterar. Men ändå så kallas det då för evidensbaserat. Och man är väldigt snabbt ute med att säga att data visar i vissa sammanhang där just är de kvantitativa metoderna. Och här tycker jag, om man ska uttrycka det diplomatiskt, att det finns en spänning.
Ja, jag skulle vilja ta tillfället att tacka för en bra rapport som jag ser fram emot att läsa, och ett jättebra seminarium. Väldigt spänstig diskussion och väldigt intressant. Och jag vill bara följa upp med att säga att Kommittén för teknologisk innovation och etik gör en uppföljning imorgon med ett internationellt webbinarium på metodik inom regulatoriska experiment, som en uppföljning till det här väldigt intressanta seminariet. Vi kommer att ha en internationell panel, och vi har nu anmält ungefär 70 deltagare från 7 olika länder. Så vi tycker också att ämnet är väldigt viktigt, och vi är väldigt glada för den här insatsen som ni har gjort idag. Tack så mycket.
Tack. Kul att höra den informationen. Jag ber jättemycket om ursäkt att vi har dragit över, men det kändes nödvändigt. Jag vill tacka alla som har varit med. Panelen, kommentatorer, fantastisk insats. Inte minst tacka Per och Patrik för en rapport som jag hoppas och tror kommer leva vidare nu ett tag. Det här behöver diskuteras mer. Tack så mycket. Tack.